Efter 4 års renovering öppnade Stadsmuseet igen för ett par månader sedan. Och här utanför i stöket vid Slussen står Lin Annerbäck som är projektledare för den nya permanenta Stockholmsutställningen med 500 år av historia från Gustav Vasa och framåt. Vi kan väl börja här utanför. Du kan väl beskriva byggnaden efter restaureringen?
Huset är ju sig väldigt likt. Såklart eftersom att det är ett byggnadsminnesmärkt hus. Så att det är ingenting som har ändrats förutom färgsättningen egentligen. Från den här lite gula tonen har nu huset fått åter sin vita och gråa fasad som det hade på 1600-talet när huset var helt nytt. Sen har vi också förändrat gården. Det finns nu en vattenspegling utav fasaden i en ganska grovpixligt mönster i stenläggningen.
Kan man det är alltså stenar i olika grå nyanser upp till väldigt ljusgrått helt enkelt.
Ja, precis. Och ganska svårt att upptäcka tycker jag själv personligen. Man ser det bäst på lite avstånd skulle jag säga. Uppifrån gondolen eller om man tar ett foto högt uppifrån så syns det tydligt att det är en vattenspegling. Men det är väldigt grovpixligt. Men man kan ändå se nyansskillnaden och förstå att det är något slags mönster i gården.
Sen har det tillkommit fler riktiga fönster.
Ja, precis. Vi har öppnat upp. Förut så hade vi ganska mycket mörka utställningsrum där man inte såg någonting. Nu är fasaden återställd och man ser ut genom alla fönster på den stad som museet ju handlar om.
Det är väldigt ljust och fräscht och förvånansvärt lugnt med tanke på att det ligger så nära byggarbetsplatsen på Slussen. Den här gården, kan du beskriva hur den är byggd? Varför det blir så tyst här?
Ja, att det är så tyst och lugnt här nere beror ju på att gården är nedsjunken idag. En gång i tiden så var ju den här gården egentligen gatunivå. Och man hade rak utförsel ut till Saltsjön. Så det här var ju tänkt som ett handelshus från början faktiskt. Sen drog man ett järnvägsspår mitt framför huset på mitten av 1800-talet. Och sen när det blev tunnelbana utav det, då byggde man en tunnel över. Och nu har det alltså blivit en sjunken gård brukar vi säga. Så vi ligger ju flera meter ifrån dagens Slussen ombyggnation. Därför blir det ganska tyst och lugnt där nere trots att vi ligger som sagt mitt på en byggarbetsplats.
Och så är det 2 trappor då uppifrån Slussen utanför tunnelbanestationen så går man ner och de möts nästan på mitten och är halvcirkelformade.
Precis. Och de byggdes ju till när man skulle öppna ett museum här helt enkelt. Stadsmuseet flyttade in 37 och 1942 så öppnade man för besökare. Och då la man till de här trapporna för att besökarna skulle kunna komma ner till gården.
Kan flika in också att det här huset är ritat av Nicodemus Tessin den äldre och Tessin den yngre och stod klart 1680. Och det är byggt likt ett romerskt palats tydligen. Med en huvudbyggnad med 4 våningar och 2 flyglar. Vad är det som är romerskt över byggnaden?
Ja du, det var en bra fråga till en arkeolog. Jag är inte byggnadsantikvarie och är väldigt dålig på de romerska byggnadsstilarna måste jag säga. Men jag vet att Tessin den äldre var i Rom och tittade och fick inspiration till det här huset. Han fick i uppdrag att bygga ett handelspalats på Söder som skulle bli centrum för utrikeshandeln. Och då byggde han det här då. Och då var det på nedergården här nu så finns det försatta valvöppningar längs hela gården, arkadgång som det heter, och de var öppna när det var ett handelsplats här nere. Sen satte man igen dem på 1700-talet när man flyttade in handelsplatsen innanför. Det här området var de ryska handelsmännens handelsplats, det heter ju Ryssgården än idag. Och de hade handelsvaror som var ganska lätt antändliga. Mycket hampa, lin, pälsverk, träskjul som de jobbade ifrån och det här området brinner flera gånger. Och efter den stora Mariabranden 1754 när hela området brinner ner, då flyttar man in handeln innanför de här valvbågarna.
Innan vi går in ska vi också berätta att nedanför trapporna så går det ledstråk fram till entrén från båda trappavsluten.
Ja, precis det gör det. Däremot har vi ett litet läskigt sista steg som man måste vara lite uppmärksam på faktiskt. För det är så lågt det sista steget så det är svårt att känna att det är ett trappsteg på riktigt. Och där håller vi på och jobbar ihop med Serneke som gjort renoveringen till att göra det här lite bättre så att det inte blir farligt för våra besökare.
Så bra.
Ja.
Vi går in och kikar.
Ja, det gör vi.
Åh, Och när vi går i trapporna här så är de kontrastmarkerade på första och sista trappsteget.
Mm, precis. Det är viktigt såklart att man förstår när trappan börjar och slutar. Så det är någonting som man har jobbat med. Det hade vi förut också, men de är ifyllda nu och lite förbättrade.
Hur har ni tänkt när det gäller tillgänglighet under renoveringen?
Så tillgänglig som det bara går i ett 1600-tals palats. Vi får ju inte ändra hisschakt, inte göra större hisschakt till exempel. Så vi har kvar de hissar vi hade, men det går in en ordentlig permobil i den stora hissen. Sen har vi trapporna som är som de är, om man säger. Men man kommer till alla rum utom två med rullstol eller rullator.
Och när det gäller personer med synnedsättning, har ni syntolkade visningar?
Det ska vi börja med till hösten, är tanken. Och sen så jobbar vi också på att få fram en syntolkad audioguide så att man kan få hjälp hela vägen igenom. Och den är ju tanken att man ska kunna ladda ner hemifrån så att man kan få hjälp från att man kommer till slussen och sen hjälp in i museet.
Vår och tanke. Guidas via den här audioguiden,
ja,
helt enkelt.
Precis, det är vår tanke. Det finns någonting som heter Bluetooth-sändare som skickar signaler till ens telefon. Så man har laddat ner det här ljudspåret så aktiveras den när man närmar sig. Så då kan man komma ut till och med ur tunnelbanan och då slår telefonen att du börjar närma dig Stadsmuseet och då hjälper den dig att hitta till hissen, ner från hissen, genom entrén och sen upp då i vårt annars lite krångliga hus.
Och det här kommer också till hösten?
Vi hoppas att vi får gjort det under hösten. Det handlar lite om pengar ifrån vår arbetsgivare då, Stockholms stad. Men det ligger som högsta prio. Jag tycker att det är bland det viktigaste som jag har att göra nu. Det är att göra utställningen mer tillgänglig för alla.
Nu står vi här i trapphuset, det hör man för att det ekar så. Och det mesta är nytt här inne, eller?
Ja, det är helt nyrenoverat. Vi har tagit bort sekundära väggar som har tagits upp genom åren i huset. Det här har ju fungerat som sagt som museum sedan 40-talet, men innan dess har ju folk bott och verkat i det här huset sedan 1680 när det stod färdigt. Nu är det återställt så hög grad som det går till det som det såg ut när det var nytt då 1680. Så att det är ett ganska tomt trapphus där tanken är att man ska uppleva Tessins arkitektur med den här magnifika trappan med sina stora valv. Och vi har ju heller inga ljudisoleringsplattor här eller så som hade förut, så det ekar ju betydligt mer än vad det gjorde om man har varit här innan renoveringen.
Ja, det är vita väggar, det är ljust och fräscht, men stengolvet ser ut att vara intakt.
Stengolvet finns det mycket 1600-tal kvar i. Man ser ganska tydligt vilka stenar som är gamla och vilka som är nya. Och de har ju fått ersättas genom århundradena såklart. Och en del har kommit nytt nu under renoveringen där man har tagit upp plattor för att lägga ner elkablar och sånt i marken. Förut hade vi ganska tjocka kabeldragningar längs taken som numera då är nedplockade i golvet istället.
Vi kan ju byta ljudmiljö då och gå och tala under de här ljudplattorna lite.
Ja, precis. Precis, man kommer in i utställningen. Nu börjar det lite här. Och det är för att man ska känna. Om du kommer upp på en liten träspång som är uppe i utställningen så darrar den. Känner du det?
Nej.
Kom lite högre upp då.
Ja.
Ja. Det är för att man ska känna att man håller på och bygger nytt. Så även om man inte ser så känner man att jorden, marken skakar lite här. Och det är ju så att när Stockholm, vår utställning börjar 1527 och då är Stockholm en ganska ansatt stad. Det har krigats i långa tider både i och utanför Stockholm. Och dessutom så byter vi religion i Sverige 1527 från den katolska kristendomen till den protestantiska kristendomen. Och då river man en massa katolska byggnadsverk i stan. Så det här är en tid av att riva och bygga nytt. Och det känner vi då här när marken skakar lite under oss. Sen kan vi nästan börja med att gå in här och sen kan Böckman, tänkte jag. Här har vi en kvinna som ligger och sover i ett ganska mörkt rum. Det ska föreställa en 1500-tals miljö. Vi har klätt in väggarna med timmer och lagt nytt golv. Och så här kunde en rik kvinna ha det på 1500-talet. Och här inne i ett av våra miljörum så får man känna på allt. Så man kan gå fram till Enkan Bökman där hon ligger och snarkar i sin säng.
Det ser väldigt verklighetstroget ut. Om man går lite närmare, det är nästan lite obehagligt. Vill lyssna när hon sover? Ja, det är en fridfull sömn och hon sover i vita lakan med en tjock filt och så har hon en sån här rullad kudde. Hade man det på den tiden?
Ja, precis. Man hade såna här rullade kuddar och så är det ju hö i den här så det prasslar lite om man tar på det också. Och vågar man så kan man känna lite på hennes bröst också för det höjer och sänker sig lite emellanåt faktiskt.
Jag gör det. Jag sätter handen emot och då höjs och sänks bröstkorgen nästan som om det var på riktigt. Det är lite otäckt.
Ja, det är lite
faktiskt.
Otäckt. Ja.
Hon har nattmössa på sig i, och en nattdräkt som är knuten ända upp i halsen och som ser ut att vara i lin.
Ja, precis. Linne var ju klart det vanligaste materialet på underkläder överhuvudtaget. Och förutom då att Enkan Bökman ligger här och sover så har vi någonting så speciellt som en pottkakelugn i rummet som man också gärna får känna på. Och det är ju föregångaren till våra kakelugnar, denna svenska uppfinning från 1700-talet. Men redan under senmedeltiden och 1500-talet så hade man såna här små värmekällor. Det ser ut som en liten miniskorsten kanske med kupade kakelplattor. Och de här kupade kaklen där, som ser ut som en potta, därför kallar det för pottkakel såklart. Den här pottan ligger inåt och de håller värmen väldigt länge. Och sen eldade man från ett annat rum och hade bara värmekällan inne i sovrummet.
Ja, för här ser man inte eldstaden. Nej. Så den är alltså i ett annat rum.
Ja, precis. Ja. Så där fick ju husan sitta och hålla elden igång så att frun hade det varmt och skönt i sitt sovrum helt enkelt.
Och så är det ett väldigt litet fönster med blått glas.
Ja, precis. Att ha glasfönster var jätteovanligt i vanliga borgarhus på 1500-talet. Men hade man det så hade man sådana här blågrönt glas. Och man gjorde ju ganska små glasplattor. Det tar ju långt fram tiden när vi kan göra ordentligt stora glas faktiskt. Så man fogade ju samman de här små glasplattorna med tennlister. Och det gör man ju långt fram i tiden, använde små glas och fogade ihop dem på det här viset. Och det var inte många stockholmare som hade fönsterglas. Men vi ville ändå visa att det fanns några få som kunde ha det. Annars var det ju mest i kungliga och adliga miljöer som man hade glas för fönstren. Annars var det vanliga fönsterluckor.
Ska vi låta änkan, vad heter hon, Bökman?
Ja.
Ska vi låta henne sova vidare i lugn och
ro? Det tycker jag.
Jag skulle gå bort till ett rum som heter Huvudstaden. Där vi har en speciell taktil yta. Men det finns ju saker att känna på i nästan alla rum. Nu passerar vi ett rum som handlar om ryssgården och rysshandeln här i Stockholm. Och då finns det ju då handelsvaror som man kan ta på. Små säckar man kan känna på. Och också, säckarna är också sittplatser. För jag försökte integrera fler sittplatser i utställningen än vad vi hade förut. För det var en sån, när vi pratade med människor om vad de ville se på museer. Så förutom att man såklart vill lära sig något nytt och man vill ha roligt och få umgås tillsammans, så saknar man att kunna sitta ner någonstans och vila. Man blir ganska trött av alla intryck.
Och ett annat önskemål har jag förstått är just taktila ting. Att alla vill känna på saker och ha många dockor som man kan känna på och titta på. Och det är ju inte bra bara för personer med synnedsättning då, utan för alla.
Ja, precis. Jag är själv en sån person som vill ta på saker när jag går på utställningar. Och när vi gjorde de här undersökningarna, vi pratade med flera olika grupper. Vi pratade med människor med olika funktionsnedsättningar och då hade vi flera som hade synnedsättning i den gruppen. Men också när vi pratade med ungdomar och barn så ville de också ta och känna och få upptäcka med händerna. Och det gäller ju för en hel del vuxna också, bevisligen. Som både du och jag sa att vi gillar att ta på saker när man är på museer. Det förstärker ju upplevelsen för alla människor att även få ett intryck med händerna, med känslan. Så här har vi både någonting ganska läskigt att känna på. Den här delen av utställningen handlar om huvudstaden Stockholm och de ganska hårda straffen som vi får på 1600-talet. Så i en monter så hänger Stockholms bödelsvärd, alltså det svärd som användes när man avrättade människor.
Är det här det riktiga svärdet?
Det här är det riktiga bödelsvärdet som användes under 1600-talet.
Kan du beskriva hur det ser ut?
Det är ett tvåhandssvärd så att man ska kunna få kraft nog att ta sig igenom en mänsklig nacke. Och de här bödelsvärden är alltid trubbiga längst fram. De har inte en spetsig front som man annars tänker på när man ser ett riddarsvärd till exempel. Nu är det inte särskilt vasst längre, men det har ju varit, äggarna har ju varit jättevassa en gång i tiden. Och bredvid den här monten så hänger en kopia i trä. Vi vill ju inte ha någonting som man skär sig på, såklart. Och på det här svärdet kan man haka loss, det hänger i två små krokar. Så är tyngdpunkten precis likadan som på originalsvärdet. Så man känner hur det kändes för böden. Alltså att han som avrättade människor när han höll i det här svärdet.
Och det är väldigt tungt, känner jag. Tungt. Men det kan man ju förstå att det behöver vara.
Behöver lite kraft, ja, för att ta sig igenom en mänsklig nacke.
Ja, det var ju också någonting att känna på.
Ja, lite annorlunda. Och går man runt hörnet här så har vi en liten avdelning som visar spåren ifrån barn i Stockholm ifrån 1600-talet. Det är små hästar gjorda i lera. Så man kan tänka att man byggde upp ett litet stall och red runt med de här på marken. Det finns en lergök som man ju blåste ljud i. Det finns en liten barkbåt. Små sulor ifrån barnskor. Och sen så keramik som ser ut exakt som de vuxnas gör.
Ja, fast det är mini, som en dockservis.
Ja, exakt. En barnservis från 1600-talet. Små grytor, små koppar och drickur. Små fat och så. Och på en liten hylla då, det här är faktiskt i barnnivå av en anledning just när hyllan med de taktila föremålen, så har vi kopior på de här keramikhästarna som man kan flytta runt och två små barkbåtar. Och då har vi gjort ganska många utav varje sak som vi ställer ut så att vi kan ersätta dem med nytt om det skulle försvinna helt enkelt. Vi har en liten film här också som visar två små barn som leker med de här små kopiorna så att man förstår att man får prova dem.
I tidsenliga kläder och tidsenlig miljö.
Jajamän, visst är det så. Och det är ju så att hela det här rummet består av ett hus som står i ett ganska stort rum med valvslagna tak och krokar hänger i taket. Det här har en gång i tiden varit upplagsrum eller förråd och södra stadshuskällaren som låg här i huset. Så man hissade upp varorna i de här krokarna i taket för att inte skadedjur skulle kunna komma åt säckarna med varor. Mitt i det här stora rummet har vi byggt upp ett litet hus som är fyllt med keramik. Som om det bodde en liten keramiker här helt enkelt med sin familj. Och går man in i det här huset så kan man såklart titta på en massa keramik. Men för den som inte ser så himla bra så finns det också lite keramikskärvor att känna på. Olika typer. Och de här rycks loss med jämna mellanrum så får vi gå hit och limma dit dem igen. Och det här är riktiga arkeologiska fynd som ligger på hyllan som vi har då fått ta ut ur våra samlingar för att folk ska få känna på glasyr och fötter till trebensgrytor. Man hade ju små grytor med tre stycken ben som man ställde rakt in i elden och här kan man känna på sådana fötter.
Och då är det två hyllor, på den nedre ligger skärvor som är kanske någon decimeter och mindre och sen på den övre hyllan så står det trasiga tallrikar.
Ja, precis. Där har vi typiska arkeologiska fynd. Mycket av våra samlingar, Stadsmuseets samlingar från medeltiden och 1500-1600-tal är just kallade jordfynd, alltså något som arkeologerna har grävt upp. Och de är ju sällan hela. Utan det man slänger ut med sopvattnet och allt annat, det är ju de trasiga föremålen.
Mm.
Ibland hittar vi någon verkstad där man har felbränt och då kan det vara hela föremål som man slängt en hel omgång för det blev något fel i ugnen eller så.
Om vi går vidare här så undrar man ju också, vad är det för musik i bakgrunden?
Jo, bredvid det här rummet som vi kallar för huvudstaden så har vi ett annat rum som heter Makalöst. Och det handlar om de 2% av Sveriges befolkning som tillhörde adeln under 1600-talet. Och som tjänade enorma rikedomar på krigen ute i Europa. De tog med sig lyxföremål. Vi börjar med gaffel till exempel under 1600-talet i adliga miljöer, någonting helt nytt. Innan var det ju kniv och sked som gällde. De har gyllene tapeter som glittrar i guldfärg och de får stora fina tomter mitt i stan där de bygger sina stora palats. Och det här är ju typisk barockmusik då i detta rum som där vi har ett stort barockstilleben. som man ofta ser 1600-talsmålningar. Det brukar ju vara sådana här memento mori-tema. Kom ihåg att du ska dö. Även om du tjänar mycket pengar ska du ändå komma ihåg att du är dödlig. Så det är ofta praktfulla blomsterarrangemang där några av blommorna precis är på väg att vissna. Stora fruktfat där det gärna är maskar i någon frukt. Och det har vi här hos oss också. Det kryper ut någon liten larv ur ett äpple och så. Och så ligger en dödskalle mitt ihop. Alltihopa. En ordentlig påminnelse om att vi är alla dödliga.
Får man känna på dem här också?
Det får man göra.
Ja, det är äkta plast.
Ja, äkta plast.
Och här uppe står det på ett stort skåp så står det en svan.
Ja, precis. Svanar var ju en sån här del som brukade ha på sina matbord snarare som en sån mitt arrangemang. Inte så mycket för att äta utan mer som ett skådebröd kanske man ska säga. I mitten av det här rummet så står också en modell utav det palats som antagligen var det tjusigaste av dem alla, Della Gardis palats vid Kungsträdgården som i folkmun kallades för makalös. Antagligen på grund av alla de utsmyckningar som fanns. Och det här palatset Makalös finns inte kvar idag. Det brann ner 1825 när det var en teater som huserade i det gamla palatset. Men det man gjorde då var att man räddade ganska mycket arkitekturdetaljer. Förutom att man räddade en del kostym och så från teatern. Och här har vi låtit göra en del taktila kopior av de här Makalös-stenarna som finns fastsatta på väggen i lite lagom höjd för att känna på.
Och det här är figurer?
Det här är figurer, ja. Det var alltså utsmyckningsarkitektur helt enkelt som satt på fasaden. Det vi har valt att göra kopior på här är ett lejonhuvud, ska du föreställa. Med stora tänder och någon stor nos. Jag tror inte man var så jättevan vid hur lejon i verkligheten såg ut. Utan man hade ju en tanke på ett lejon helt enkelt.
Ja, man kan ana att det är ett lejon. Men det ser ut som att man har på sig en hatt med tre kanter ungefär.
Han har väl någon liten hjälm på sig av något slag. Ena sidan utav det här palatset hade framförallt krigarfigurer och där satt de här lejonfigurerna. Och palatsets sjösida, det som vette mot vattnet, där hade det mer maritima teman, de stenar som satt där. Här finns också en druvklase att känna på.
Och den här ytan är strävare. De här figurerna ska vi säga är kanske 3-4 decimeter gånger 2 ungefär. Mm. Och den här känns nästan som betong, den här druvklasen.
Mm. Ja, det är materialet som känns som, men stenarna känns ungefär så, de som är huggna från palatset också.
Oh, nu blev jag lite skrämd, för här står det en apotekare.
Här står en apotekare och håller på och gör piller. Det står en docka i en yllrock och med en tjusig 1700-tals peruk. En sån här vit peruk, ganska lockig med en liten hästsvans i nacken. Och på en tv-skärm som är ovanför honom så ser vi hur en man ifrån Apotekarsocieteten här i Stockholm rullar små piller. Det är det som låter lite ibland också i bakgrunden, att det knackar lite, det är när han håller på och blandar ingredienser i sina skålar. Och så har han guldpulver på de här pillren för att de ska bli extra tjusiga. Han håller på att göra en magmedicin.
Och det är för att de ska se aptitliga ut helt enkelt, ja. Lyxiga ut.
Exakt. Sen har vi en kopia på ett apoteksskåp som i original står på Skansen. Och här kan man öppna den översta raden utav små lådor och hitta olika ingredienser. De får man gärna ta upp och lukta på. Och som sagt, det här är både lite av en doftorgel, men man kan också känna på sakerna som ligger i, och en del känner man ju verkligen igen.
Det ser ut som ingefära.
Jajamän. Mm. Mycket av det här är ju örter som vi använder i matlagningen idag, men som då importerades långväga ifrån och bara fanns att handla på apoteken.
Och över den här nedre delen som är byråhöjd med en massa olika lådor i olika storlekar så är det en hylla med burkar och flaskor och någon liten pipa tycker jag det ser ut som.
Olika typer utav kärl för mediciner som fanns på apoteken. den här lilla, som ser ut som en liten pipa i en lavemangsspruta, den yttersta delen av en lavemangsspruta, det var ju en ganska vanlig typ utav medicinering, att ta lavemang helt enkelt. För att få kroppen i balans, tänkte man. Man trodde ju mycket på att sjukdomar berodde på att det var obalans mellan olika saker i kroppen, och det man hade för mycket av, det skulle man göra sig av med. Därför var lavemang ett vanlig ordination, men också att ta åderlåtning, alltså när man skär hål på ett blodkärl och tömmer ut lite av det blodet man hade för mycket av.
Var apotekarna också egentligen läkare?
Det var de inte. De var snarare kemister skulle jag säga, och väldigt duktiga handelsmän. De hade ju kontakter runt om i Europa och kunde få in ämnen. Och därför var det också så att alla färgämnen såldes inne på apoteken. Så i det här skåpet så finns det också kärl med olika färgämnen som man då gick till apoteket för att inhandla.
Och nu har vi fått ett smakprov från den här utställningen. Vad heter själva utställningen?
Vi kallar den rätt och slätt Stockholmsutställningen.
Mm. Och hur mycket av den har vi kikat på nu?
Nu har vi gått runt på ett våningsplan och i bara några utav rummen. Utställningen fördelar sig över tre våningsplan i huset. 1200 kvadratmeter ungefär, 31 olika rum i väldigt varierande storlek. Vi har en del jättesmå, en del lite större rum.
Och om man blir nyfiken på den här audioguiden med syntolkning, hur får man veta hur man kommer åt den?
Det hoppas att det kommer ut på vår hemsida så snart vi har någon mer information om när den blir färdig. Och så. Hemsidan stadsmuseet.stockholm.se är där man får den senaste informationen. Sen kommer vi ju såklart att marknadsföra den också när vi väl har den.
Tack för idag då, Lina Anderbäck.
Tack och välkomna hit!